Den 25 november förra året startade Stockholms sjukvårdsupprop mot bristerna i sjukvården i Stockholm. Efter en vecka hade 16 400 vårdanställda anslutit till Facebookgruppen. Nu säger jag varmt välkommen till grundaren, ST-läkaren i akutsjukvård på Södersjukhuset i Stockholm, Laura Björnström. Du startade det här uppropet tillsammans med din kollega Akil Awad och ni gjorde det i november förra året. Varför var det viktigt för dig?
Det var viktigt för att visa på att bilden på golvet bland oss som jobbade i sjukvården i Stockholm inte delas av beslutsfattarna helt enkelt. Och det var viktigt att skapa en plattform för oss på golvet att faktiskt försöka få ut vår verklighetsuppfattning om hur det faktiskt ser ut. Och det var också så att vi behövde liksom vittna om vad vi såg och patienternas vägnar. Vi har väldigt lite egen intresse i att göra det här. Det är väldigt mycket så att vi känner att vi behöver visa vad som faktiskt händer på golvet och att det är ett strukturellt problem i hela Stockholm och att det beror på fel prioriteringar. Mm. Och därför var det väldigt viktigt att samla oss som vårdpersonal på golvet. Vi som faktiskt ser verkligheten varje dag.
Och gensvaret, det har ju varit enormt. Vad säger du om reaktionerna som kommit på uppropet?
Ja, alltså, jag är väldigt rörd över reaktionerna. Jag är inte förvånad, för jag kände det här, liksom, den här samsynen när jag jobbade också. Och vi kände det, jag och Akil. Men jag är väldigt rörd över att så många ställer upp. Att man slöt upp den 14 december i den här sjukvårdsmarschen till exempel. Och att så många har skrivit under många av de texter som vi har publicerat och så.
Mm. På sjukvårdsuppropet.se kan man läsa hundratals skräckhistorier om hur det fungerar i sjukvården idag. Det är läkare och annan vårdpersonal som vittnar där. Vilken är din förklaring till att det har blivit så här?
Ja, men det här är ju vårdpersonalens historier från golvet helt enkelt. Mm. Och min förklaring eller våran liksom problemformulering är ju egentligen att man har fel prioriterat. Man har under lång tid prioriterat bort vårdcentralerna och akutsjukhusen som faktiskt utgör grundpelarna och basen i den sjukvård som gör att de svårast sjuka faktiskt ska få vård först. Att de äldre och multisjuka ska prioritera så som hälso- och sjukvårdslagen säger. Och har man då prioriterat bort det till förmån för andra typer av verksamheter, till exempel nätläkarbolag, vårdval, närakuter som snarare liksom spär på söktrycket, då blir det ju så här. Alltså, det finns ju liksom ändliga resurser, det förstår vi. Och vi kräver inte oändliga resurser till sjukvården, utan man måste prioritera rätt. Mm. För att de svårast sjuka ska få den vård som de behöver och alla ska få den vård de behöver. Men man måste göra de prioriteringarna så att patienter 90 plus inte får ligga i ett halvt eller ett helt dygn på akuten och vänta på vårdplats.
Mm. Ni skriver på Facebook-sidan att patientsäkerheten är hotad och den brister också många gånger. Mm. Samtidigt hör vi regionpolitikerna säga att patientsäkerheten, den är inte alls hotad. Vad tänker du om det?
Att vi har helt olika verklighetsbild och vi som faktiskt är på golvet delar den bilden om att patientsäkerheten är hotad och brister. Mm. Jag kan inte tala så mycket för var de får sin information eller hur de resonerar när de säger så. Jag delar inte deras bild.
Hur tycker du att politikerna hanterar sjukvården i stort idag?
Jag talar för Stockholmsregionen. Det är där vi liksom har riktat in oss. Och som jag sa förut så är det fel prioriteringar. Man har prioriterat bort det absolut viktigaste, vårdcentralerna och akutsjukhusen. Så jag tycker att de hanterar sjukvården dåligt och att varslen har dragits tillbaka nu. Det är egentligen bara en nästan obetydlig del. För det som också händer är ju att man har anställningsstopp på sjukhusen, vilket gör att det är väldigt svårt att överhuvudtaget rekrytera. Och sen så har man också återigen nedprioriterat de här liksom huvuddelarna i sjukvården. Så att jag tänker att det är väldigt, en väldigt liten del som faktiskt gör skillnad med att varslen har dragits tillbaka. Det betyder ju egentligen bara att det inte kan bli ännu värre, förhoppningsvis.
Mm. Och då talar vi om Södersjukhuset och Danderyds sjukhus som i slutet på förra året la stora varsel som drogs tillbaka för bara någon vecka sedan.
Just det, och Karolinska
också. Och Karolinska också. Mm. Hur arbetar ni för att få politikerna att lyssna på er då?
Ja, alltså, vårt huvudspår har ju alltid varit att vi vill samla personalen, att det här ska vara en plattform för personalen. Och vi har försökt att få politikerna att ta den offentliga debatten. Alltså att försöka nå ut till allmänheten också. För det är ju vårt andra syfte, att faktiskt försöka få allmänheten som kanske inte har en nära anhörig eller själv är sjuk, så att de ser det här. Utan vi vill visa hur det brister idag och att allmänheten ska förstå det. Och därför så har vi försökt nå ut i den liksom offentliga debatten för att visa att vi inte delar samma verklighetsbild. Sen tror jag att det är väldigt viktigt att, dels oppositionen och även fackförbunden driver liksom det långsiktiga arbetet med att försöka förändra på andra sätt. Man måste ju liksom försöka på många olika sätt.
Just det. Så här i coronatider då, hur skulle du säga att beredskapen i Sverige ser ut idag för att klara en massspridning av det här viruset?
Ja, men alltså, jag tycker det där är en väldigt svår fråga, och det är klart att jag inte är en expert på varken epidemiologi eller virussjukdomar eller corona för den delen.
Men många, många sjuka på en gång.
Ja, precis. Och det är ju också så att när man liksom har en... när man har en krissituation så kommer man ju behöva prioritera på andra sätt, och det förstår jag. Men när det är så pressat och man inte har några som helst marginaler så som det ser ut nu, man har ingen luft i systemet, man är underbemannad och vårdplatserna stänger och är stängda, då är det klart att det kommer vara en mycket sämre grundsituation för ett stort utbrott av corona än vad det hade varit om vi hade haft ett liksom normalläge där beläggningsgraden inte hade varit 105%. För så är det faktiskt. Beläggningsgraden på avdelningarna, om det var i slutet av förra året eller i början av 2020, var 105%. Och rekommendationerna för att det ska vara patientsäkert och för att personalen ska ha en dräglig arbetsmiljö på avdelningarna, det är 85% största delen av året. Tänk då att man har den liksom kapaciteten mellan 85 upp till 100 eller 105. Och istället för då en hel beläggningsgrad på 105%, det är klart att det utgör en sämre liksom grundsituation än vad det hade gjort annars. Det säger ju sig självt.
Ja, det är klart. Du, Laura, man undrar ju lite, hur kom det sig att du valde att bli läkare när det ser ut som det gör?
Ja, jag var inne på journalistspåret från början, läste samhällsvetenskap på gymnasiet. Sen hade vi en helt fantastisk person som undervisade i, jag tror det hette grundläggande vårdkunskap eller något sånt där på gymnasiet. Och då var jag fast. Så då fick jag läsa naturvetenskapligt basår och börja plugga läkare. Och det är ett fantastiskt yrke, det är det verkligen.
Du har inte ångrat dig?
Nej, det har jag inte.
Trots att det ser ut som det gör?
Ja.
Du, enligt en undersökning som gjordes för bara några månader sedan, funderar 2 av 3 undersköterskor på att lämna yrket. Vad tänker du om det?
Men att jag inte är så förvånad över det heller. Man behöver behandla personalen på ett annat sätt för att behålla dem i regionen. Jag tänker att man inte kan lösa ekonomiska problem med varsel som man dessutom sen drar tillbaka, som man inte egentligen vet vad de står för, om du förstår vad jag menar. Och det är ju likadant bland unga läkare. Väldigt många funderar på att lämna yrket just på grund av arbetsmiljösituationer och ingångslöner, precis som det är för undersköterskor och sjuksköterskor, inte minst. Jag är inte förvånad över det, och jag tror verkligen att det är väldigt, väldigt viktigt att vi dels tänker på liksom det som är för patienterna, men indirekt blir det här verkligen för patienterna, personalens arbetsmiljö och villkor. Återigen, att ha de här överbeläggningsgraden och vilja jobba i den miljön och utvecklas under en längre tid. Jag förstår att det inte är särskilt attraktivt.
Avslutningsvis då, om vi tittar lite framåt i tiden, ser du något ljus i tunneln?
Jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Det jag ändå ser är att vi på något vis har nått ut så att en viss del av befolkningen i alla fall har fått upp ögonen för det här, och det tänker jag är väldigt viktigt. Mm. Och jag hoppas verkligen att politikerna och sjukhusledningarna i Region Stockholm tar det här till sig. Att börja prioritera på ett annat sätt och på riktigt prioritera vårdcentralerna och akutsjukhusen.
En viktig uppmaning där till sist. Stort lycka till framöver. Stort tack för att du kom hit idag, Laura Björnström.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.